Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå! Hallå, hallå! Välkommen ska just du vara. Supervälkommen nämligen till din favoritpoddis som heter Rätt upp i verkligheten. Ja visst, Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Just det, så är det. Två killar, inte vilka som helst utan närmare bestämt. Jag, Johan Hurtig Wagrell, och på andra sidan internet, Jonas Strandberg.
88, hallå, hallå.
Hallå, hallå, mannen.
Hur mår du idag?
Det blir konstigt. Jag mår jättebra. Jag har en god story som jag ska göra på Patreon-delen.
Jag med. Inte så mycket feel good, men en intressant och fängslande story den här veckan.
Jag tror att det är en liksom... Min är lite feel bad. Mm. Men också lite så rätt upp i verkligheten klassiker, nice. Temamässigt.
Se fram emot det.
Så det gör att jag är glad. Jag är också glad för att det är sommar och sånt. Och sen är jag glad för att innan vi började podda nu så berättade du att du ska vara med i Nyhetsmorgon nu på tisdag. Alltså ja, den här tisdagen då, den... 10:e kanske eller något sånt där.
Nej, vad blir det? Precis.
Ja. Och jag har inte frågat närmare för jag hann inte för vi började spela in. Men jag utgår från att du är inbjuden för att prata liksom exklusivt om podden Rätt upp i verkligheten.
Ja, precis.
I stort sett kan man säga.
I grova drag.
Ja. Äntligen så ser de oss på Nyhetsmorgon.
Ja, det är också roligt att det sker... bara med en av oss och efter 4 år in i poddens livstid.
Ja, men det tycker jag är helt rimligt.
Jag med.
Ja, första frågan är liksom så här, ja, du är här utan din lite mer medieskygge poddkollega Johan Hurtig Wagrell.
Poddens Meg White.
Ja, det är verkligen.
Det är du.
Det är jag. Jag gillar den beskrivningen. Nej, men så här är det ju. Du ska ju vara där främst för att prata om Taylor Swift och din solo-show, va?
Ja, men så är det.
Ja. Men jag tänker mig ändå liksom, nu har vi ju inte... Till nästa gång vi släpper så kommer vi ju, då kommer du ha varit med. Så det här är liksom chansen där jag kan få vara med och försöka. Det vore ju kul om du på något sätt kunde... smyga in. Jag minns på typ så här, VM 1994 i USA eller om det, ja men det var någon sån här gammal VM-grej att det engelska landslaget hade liksom i typ skojuppdrag att när de gjorde intervjuer så skulle de göra, få in så många referenser till låttitlar typ som möjligt i svaren liksom.
Ja,
så det, att det är så här, ja men vadå, så här, ja, hur går det i liksom, nästa match här? Det blir svårt. Så bara, ja men I'm never gonna give you up, bla bla bla. Ja. och sådana grejer. Så jag tänker mig att det vore ju kul om du kunde hitta någon sån rätt upp i verkligheten referens som bara vi insiders förstår.
Det vill jag verkligen komma på. Ja. Något riktigt snyggt typ.
Ja, men men det skulle kunna vara bara något sånt där, jag vet. Ja, nej, men som i de här berättelserna i veckotidningen, ni vet, då är det ju alltid, och så kan du liksom
ja.
Ännu mer, vad kommer du få för liksom Taylor Swift-frågor då?
Alltså sammanhanget kommer ju vara att jag är där som ett fan och att hon släpper biljetter till sin Europa-benet av sin turné nu på tisdag då.
Mm.
Och så jag kommer vara där som ett fan och Strage kommer vara där för att nyansera lite tror jag. Tyvärr. Jag har också fått en jag har inte läst i first hand, men jag har hört en del att han inte alls tycker om henne. Så att jag tror att det kan bli en ganska fientlig stämning. Han gillar ju Lana Del Rey som hon har jobbat mycket med, men han gillar inte Taylor.
Spännande och intressant och kul. Jag hoppas att du kan liksom plocka fram ditt grinigaste jag.
Mm. Ja, men jag är ändå redo för det. Jag är battle ready. Alltså.
Att han, du vet, det är alltid så här nyhetsmorgon, det är ändå mysig stämning. Och det är ju då, det är bild, ni får liksom varsin förberedd fråga. Och sen när han har svarat på, han får sin fråga och ska svara på den. Och det är närbild på honom och allting sånt där.
Mm.
Och han är lite liksom lugnt, nyhetsmorgon tempo, börjar prata. Och så ska liksom du luta dig lite in i hans bild.
Mm.
Och bara, ja fast så är det ju inte. Eller liksom bara
korrigera
liksom överdrivet sitta och så här, himla med ögonen eller skaka på huvudet. Så bara,
eller rapa mitt i en mening.
Ja, eller bara så. Gubbe. Ja. Ja. Fråga, så hur gammal är du Fredrik? Jag kör någon sån riktig så Göran Persson härskarteknik att här, precis innan kameran går på så bara petar honom i magen och bara, vad tjockt det har blivit Fredrik.
Alltså det är ganska kul för att jag har sett honom en del på Nyhetsmorgon tidigare. Vi har ganska snarlik energi, men han är lite mer fast talking typ. Det blir ju det blir en rolig konflikt om den uppstår, tänker jag.
Ja, att men ni är lite samma karaktär i, om det hade varit en film eller komediserie.
Ja, precis.
Då hade man så här, oj vad konstigt att ha två sådana i den här serien.
Ja, ja.
Att ha två Arnold Schwarzenegger i just hans det. Filmer, till exempel. Ja, men det blir väl jättebra. Kul, men apropå nyheter och nyhetsmorgon, vi har ju en nyhet.
Det har vi. Så
vi har en
kul.
Sommarnyhet.
Ja, för vi skryter ju ofta om att vi är podden som inte tar sommaruppehåll.
Verkligen
och,
inte.
Vi ägnar oss inte åt sånt där. Vi kommer inte göra det i år heller. Men vi kommer göra lite specialare. Vi kommer ju köra en serie specialavsnitt bara för Patreons hela sommaren under några veckor.
Sommarspecialtema. Och vad är det då för tema?
Vi kommer ju byta avdelning i veckotidningarna kan man säga. Vi kommer ju bläddra fram till relationsrådet. Och så kommer vi foka lite på dem. Läsarnas relationsproblem. Och så löser vi dem istället.
Ja, för tanken är ju lite att den klassiska så semesterfällan som löpsedlar och inte minst veckotidningar gärna trycker på, det här med att man väntar med att ta upp konflikter och issues till semestern och då blir det jättejobbigt. Och det finns också mycket förväntningar. Det här kanske det är det här någonstans du kan hitta parallellen till Taylor Swift. Att det, precis som i veckotidningsberättelserna var, så är det ju mycket det här att man har orimliga förväntningar som inte ens partner har, och så pratar man inte om dem och så blir de inte infriade och då blir man jättesur och behöver skiljas.
Precis så.
Eller vad säger du Fredrik Straga? Nej, men därför tycker vi att det är kul just på sommaren att göra det här lilla experimentet, att liksom branscha ut vår poddverksamhet till relationsspalterna, för att på samma sätt som vi tycker då att verklighetsberättelserna är ibland subpar, inte så bra som man skulle önska och är lika med roligt, så är väl också relationsråden och frågorna en lite outnyttjad källa till humor och, vad ska man säga, kvalitetsinsikter. Det känns som att vi kan både bena ut vad det är frågan egentligen handlar om, och sen också underkänna eller hålla med om svaret, men alldeles oavsett addera våra högkompetenta synpunkter på det hela.
Alltså Johan, jag har så jävla gott självförtroende kring det här. Alltså den här satsningen vi ska köra i sommar. Du vet, man hör ju ibland att vissa män, bara män då, hävdar ju att de, om det skulle behövas, så skulle de kunna nödlanda ett flygplan, även om de inte har någon som helst erfarenhet av.
Ja, nej men verkligen.
Så
en
känner jag med det här.
Jag är ju en sån man.
Ja, du bara, det där skulle jag fixa på något sätt.
Jag har ju också alltid känslan av, för jag var med om det en gång när jag var på mitt lokala Hemköp där vi bodde tidigare, att det är jättestort, så det var någonstans, jag såg inte, men de ropade upp i högtalarna att det var någon som hade svimmat eller ramlat eller vad det var, något liksom mindre olycksfall. Så frågade de i högtalarna om de hade någon, om det fanns någon läkare på plats. Och min första tanke var ju då, ja men min pappa är läkare, så att det kommer väl lite därifrån. Men min känsla var att säga, ja alltså jag är inte läkare, jag är inte utbildad så, men om det inte kommer någon annan läkare, då kan jag ta det.
Någon annan läkare?
Ja, men verkligen, att det är så här, om det finns en sån utbildad läkare som har gått liksom hela utbildningen och så, och jobbar som läkare, då kanske den får gå före mig. Men om det liksom, om det hamnar på mig, så jag fixar nog det.
Ja, det tror jag också.
Det var ett känsla jag hade. Och sen så bara, nej, så kom det väl någon, eller så gick jag därifrån, såklart, eftersom jag inte är empatisk nog. Men just känslan av att så här, det borde, jag antar att de menar mig.
Alltså jag fattar precis vad du menar. Och vet du vad? Vi har ju pratat tidigare om att vi nästa gift i första ögonkastet, så kommer vi göra en specialpodd om det, där vi följer liksom varje avsnitt tätt inpå typ.
Ja.
Och det här känns lite som en dry run för det. Att vi testkör lite. Hur bra är vi egentligen på att analysera och liksom hjälpa till inom stora citationstecken med folks relationsproblem?
Ja, men precis. Och också det sköna med nu att det här ändå är ett experiment. Vi får se liksom hur långt det går eller vad det tar vägen. Men eftersom det då ännu är under experimentflaggan, så känns det som att man kan vara helt gränslös är fel ord. Men man kan verkligen säga de där sakerna och tipsen och svaren som kommer från hjärtat. Man behöver inte nyhetsmoronifierade eller beat around the bush eller så. Nej. Utan man kan bara vara rakt på, för det här, precis, är ändå ett experiment.
Det känns toppen tycker jag, och det känns
så
också toppen.
Det kommer att kunna vara precis som en sån störig person i den här stereotypen, ofta tjej som är så här, jag kör bara med raka rör. Jag säger bara, jag är bara ärlig. Och egentligen betyder det bara, nej, du är bara ett svin. Så kan vi vara, att vi kan säga helt utan eftertanke vad vi tycker och tänker, och inte liksom känna att vi säger eller så.
Det känns toppen. Och det känns också toppen att det här kommer bli bara för våra patrons också. Det tycker jag känns, ja men patrons, ni får höra det här först liksom.
Dels som en gåva eller en bonus eller vad man ska säga, och dels också för att vi ska kunna känna oss som mest bekväma i vår Patreon safe zone.
Ja, men precis.
Så det är det, men ska man kalla det, alltså tanken är ju då någon sorts rätt upp i verkligheten relationsakuten.
Mm, ja, precis.
Ja. Och det här slog mig nu, men det är väl en god idé att vi låter också Patreons skicka in frågor.
Ja, det är klart.
Sina egna. Så kan vi köra antingen att vi samlar ihop alla Patreon-frågor eller att vi slänger in någon då och då när andan faller på utöver veckotidningarnas. Det är jättebra. Maila eller nej, men kanske skriv i Facebookgruppen.
Ja, det blir toppen.
Eller DMa till Johan Hurtig eller Jonas Strandberg
88.
Härligt. Jag ska också innan vi drar igång nämna nu att jag var lite pinsam för jag, när jag sa det här då, som jag brukar göra på vignetten, bara av gammal vana. Så när jag säger, vi sitter ju på Skype då, att när jag säger Jonas Strandberg så liksom pekar jag på dig för att du ska säga då, du ska veta att du ska säga 88. Och det gjorde jag också nu. Och så kom jag på att min webbkamera är trasig så att jag, du ser inte mig. Så jag pekade bara på en sån tom skärm. Det kändes pinsamt.
Men det gjorde ingenting, för jag visste ändå vad som förväntades av mig.
Eller hur? Som en, ja, som en tankeläsare så satt du den. Det om det. Nu tycker jag det är hög tid att rulla den här goa vignettmusiken som vi har totat ihop. Och sen så är det bara för dig att braka in i första berättelsen.
Jag ångrade kontakten med psykiatrin.
Oj.
När jag läste psykiaterns utredning ångrade jag först att jag hade sökt hjälp. Men med tiden fick allt en mening. Intressant vinkel. Jag fastnade direkt för rubriken. Jag såg bara rubriken och har inte tjuvläst, för det gör vi inte. Men jag gillade verkligen. Anledningen till att jag valde just den här baserat på rubriken är ju liksom, man hör ju alltid att folk borde gå i terapi eller borde söka psykiatrisk hjälp av olika skäl. Och att det alltid kommer som en så här befrielse typ. Men, så jag tycker det är lite kul att det är det omvända. Att bara, fan, jag skulle aldrig ha kontaktat psykiatri.
Nej, det var ju bara, jag fick ju svart på vitt. Vilket jävla skit det är.
Ja, exakt.
Ja, men för det är väl då, antingen, det finns väl två vägar. Antingen, för det man hoppas är ju att det ska finnas ett motstånd för att söka hjälp, men sen när man väl gör det då så ångrar man att man inte gjorde det tidigare i sådana fall, utan att det blir positivt av det. Men det finns ju nu då, om det blir en negativ outcome av det här, så är det väl antingen så att psykiatrin, vården, har tappat bollen helt. Jag vet att det händer att de bara råkar ställa helt fel diagnoser eller att de glömmer bort patienter. Så det är verkligen, psykvården i Sverige är inte på topp, så kan man nog säga. Utan att, sen finns det säkert olika anledningar till det, men så är det ju. Men det kan också vara så att det ligger hos brevskrivaren som så att säga fick höra sanningar som hen inte uppskattade alls.
Ja,
du,
men precis.
Du är psykopat. Jag ångrar att det är Kate.
Ja. Ja, men det kan ju också vara den grejen som man hör ibland, tycker jag. Bland, jag är inte säker på om du har nämnt det någonting, men jag vet att jag har hört det från många bekanta och vänner som har varit hos en terapeut eller liknande liksom, och sagt att men man måste gå lite, man får testa sig fram, och funkar inte med den första så får man gå till den andra. Och det tycker jag känns så jävla oprecist liksom. Vadå? För att hade det varit en riktig, liksom en riktigt pålitlig vetenskap, då ska det väl inte vara så himla personberoende liksom.
Nej, men det kan man ju tycka, verkligen. Men sen också det stora problemet, som jag ser det, med, jag går ju i Alltså det är väl liksom psykodynamiska skolan, samtalsterapi som jag ju går hos en privat person. Mm. En farbror som heter Claes.
Mm.
Med C. Claes.
Mm.
Och allt vad det är. Det har vi säkert avhandlat i flera poddavsnitt tidigare. Vad det säger om en person. Jag tror att det är fler Claes som är samtalsterapeuter i privat regi än med en K-Claes. Tror du inte det?
Jo.
K-Claes snickrar nog lite mer. Vad vet jag. På landst eller regional nivå då, när det är statligt, vad ska man säga, den i statliga regin, terapin som man kan få då, då är det ju, tror jag, bestämt att det ska bara vara KBT som är deras go-to skola eller strategi eller vad man nu kallar det då.
Mm.
Inriktning. Men jag har inte mycket till övers för KBT generellt. Det verkar funka bra på så här, fobier och sånt.
Mm.
Ja, du är rädd för spindlar här. Titta på en spindel i en bok och sen nästa vecka så nuddar vi en spindel och så vidare och så vidare. Sen är du frisk.
Mm.
Men för många issues så tycker jag det är ett jävligt liksom förenklat sätt att ta sig an psykiska problem.
Mm.
Men eftersom det går att mäta så bra och man har svart på vitt att det säger, ja, statistiken visar att i KBT-fall det krävs upp till 10 gånger sen är man liksom botad då.
Mm.
Då är det lätt för landstinget att kvantifiera och köpa in sig på.
Det
vilket
klart.
Innebär att det är så, ja, man går till psykologi, söker vård för det och sen så kan man vara så, ja, jag känner att jag vill ha liksom psykodynamik, att det är samtalsterapi, det är det jag känner att jag behöver själv.
Mm.
Okej, ja, men vi har KBT-alternativet här.
Mm.
Så då måste du gå till en sån, prova 3 gånger och se om det blir bra.
Mm.
Ja, men jag känner ju jättemycket även nu efter att jag vill ha den här andra. Ja, den finns inte hos oss. Så att, du är välkommen att göra det på eget bevåg.
Ja. Jo, jag fattar.
Massa pengar. Ja, så det är jävla snårigt. Men tror du ska få läsa här. Tror du att det är insiktslöshet hos patienten då som gör att vi kommer tycka så, ja, men det verkar ganska bra att du gjorde det, men jag förstår också att du ångrar dig. Eller tror du att det är... Oj. Ursäkta. Tror du att det är vården som är de dåliga här, så att säga?
Svårt att säga. Det beror lite på när tidsmässigt vi rör oss, tänker jag.
Ja.
Om det är ett relativt nytt fenomen, typ sådär. Men jag tror nog felet ligger nog i huvudsak hos brevskrivaren. Det skulle jag nog gissa.
Man hoppas det nästan på. Det borde leda till en roligare historia.
Ha den magkänslan, får jag säga. Men ja, fan, vi kör. Så länge jag kan minnas har jag känt mig annorlunda. Redan som barn på 70-talet hade jag en stark känsla av att inte passa in. Jag växte upp ensam med min mamma och bara hade träffat min pappa en gång. Mamma var en orolig själ och vi flyttade flera gånger även utomlands. Jag rotade mig aldrig någonstans men vande mig vid att mitt hem, min skola och antalet kompisar var föränderligt. Jag var runt 9-10 år när jag började få kraftiga magsmärtor som läkarna hade svårt att diagnostisera. De var så svåra att jag flera gånger fick läggas in på sjukhus och jag fick smärtstillande och smärtorna avtog. Men idag hade man nog sagt att de berodde på psykisk ohälsa. Förmodligen var de ett symptom på att jag vantrivdes.
Shit.
Ja, usch, vad ledsamt. Som tonåring kunde jag inte bli vuxen snabbt nog och jag blev tidigt expert på verklighetsflykt. Istället för att satsa på utbildning började jag dricka, ta droger, festa och skaffa många olika sexpartners.
Skryt.
Ja, absolut. Passa på nu när man är med i tidningen liksom. Självklart behövde jag jobba ibland, men det blev aldrig något långvarigt. Antingen stod jag inte ut med jobbet i sig, eller så var det chefer och kollegor som inte stod ut med mig. Jag vände mig ofta till samhället för att få bidrag, vilket jag rättfärdigade med att jag med att tänka att jag ju behövde klara mig och jag var ju så dålig på det här med pengar. Det skulle vara bättre om vi alla bara fick lagom mycket pengar, sa jag till mina vänner med en suck. Det är ju inte jag som bestämt att man ska behöva pengar för att kunna äta, vilket vi alla måste för att inte dö. Vi behöver också någonstans att bo. Hela samhället är byggt på knäppa regler och en människofientlig struktur. Ja, det är
otroligt. Det här låter ju som en person som har haft väldigt traumatiska händelser i sitt liv, men inte riktigt vill kännas vid dem. Eller det är så här, det vi får höra är att vi flyttade mycket. Men det i sig har jag svårt att tro att det skulle leda till sådana liksom, otroliga psykiska besvär att man får magsmärta och sådär. Det känns nog som att säga, just det, men det här med att dina föräldrar verkar ha varit narkomaner båda, till exempel. Mm. Det nämner du inte. Jaha, nej, tror du det har med saker att göra också?
Jag tänkte att det var det här att
vi flyttade flera gånger.
Jag är så allergisk mot folk som upptäcker problem med samhället och sådär. Att,
det blir ju en rättshaverist-vibe på det.
Ja, till och med. Alltså, det var till och med ett sommarprat som jag tyckte om i grunden. Men det här som Andreas Cervenka, tror jag man uttalar hans efternamn. Ekonomijournalisten på Dagens Industri. Det var ju toppen sommarprat han hade, och det är också det enda som jag har lyssnat på i år. Men det var någonting med hur han började, så här funkar banker, så här funkar pengar. Jag fick lite dåliga flashbacks till hur det var i gymnasiet och sådär, när någon började upptäcka att religion var dåligt eller att kapitalism inte var så bra.
Grattis till dig som har upptäckt det här på något sätt.
Ja, det är ju bra att folk tänker och ifrågasätter, men jag orkar inte riktigt.
Nej, men framförallt då, nu är det väl inte applicerbart på just Andreas, för han har väl då, i hans fall gissar jag att det handlar mycket om att han inte kan ha en bra nivå på fördummandet av, alltså han är ju superutbildad och kan ju avancerade saker om det här. Men när han då ska berätta för vanligt folk då, som han tänker, så måste han ju såklart dumb it down lite. Men det kanske blir så att han dumb it down till högstadienivå. Och då blir man irriterad när man lyssnar på det. För att då känns det som att säga, okej, ja, jag kan inte lika mycket som dig kanske. Men jag kan ju också mer än en 10-åring. Men annars så tycker jag att det är så här, när folk upptäcker en ny insikt att kapitalismen har sina problem som man generellt upptäcker i nian kanske. Då det borde vara en karenstid på när du gör en ny insikt och tills du får prata om den med andra.
Ja.
Vore inte det skönt? Att det,
det är så skönt.
Hörru, visste du att Jonas, visste du att banksystemet är korrupt? Säger du då, när lärde du dig det här? Ja, det var förra veckan jag läste en bok. Ja, då får du höra av dig om 3 år med den här kunskapen.
Och känns det fortfarande relevant att prata om då, så kör på. Det är ju också hos framförallt skulle jag säga idrottsintresserade människor och folk som inte generellt är så booksmart överhuvudtaget. Att när de upptäcker alla, båda de kategorierna upptäcker saker mycket senare i livet. Det är det okej för en niondeklassare eller en förstaårselev i gymnasiet att ha de här insikterna.
Ja, men exakt.
Men det är ju inte okej för en 25-plussare att börja upptäcka sånt. Då blir det ju lätt lite mer patetiskt. Typ.
Ja, jag förstår att det här låter och är extremt elitistiskt av oss, men nu är det våran podd, så att vi gör lite som vi vill.
Ja, faktiskt. Men det verkar som att...
Det skyller själv om du inte läste någon bok i nian.
Ja, eller lyssnade på vad någon annan sa om någonting.
Nej, precis. Det är också det.
Men okej, det verkar ju dock som att huvudpersonens vänner håller med oss lite grann här. För de säger, du lever i en drömvärld. Svarar de.
Ja, just, och det är deras sätt att säga allt det här har vi redan tänkt, men då var du ute och hade ganska många sexpartners.
Ja, precis.
De är avundsjuka på det såklart.
Ja, 100%.
Ja, det låter ju lyxigt i och för sig.
Inte för att mina vänner levde perfekta liv med villa, Volvo och Vove, men de var mer strukturerade än jag. Jag ryckte på axlarna åt deras kommentarer och tänkte för mig själv att det var inte förbjudet att drömma. Jag drömde om en värld där allt var bra och kul och där man inte behövde kämpa för att känna sitt uppehälle. Kort sagt fortsatte jag med min flyktiga livsstil, men kände mig ändå relativt normal. Jag hade alltid omgivit mig med lite skeva personligheter bland familj och vänner, så mitt alternativa levnadssätt var inte så anmärkningsvärt. Jag hankade mig fram med olika män och många flyttar. Jag hade aldrig svårt att få kontakt med människor. Det svåra var att hålla kontakten.
Och... det är ju en insiktslös person, tycker jag.
Ja, åh gud, nej.
Nu. Är det inte kvinnomotsvarigheten till han August i senaste säsongen av Gift vid första ögonkastet? Ja, att man ser sig själv som så här väldigt alternativ, och jag har fattat ganska mycket som ingen annan har fattat.
Mm.
Men alla andra ser bara vilken person som helst, liksom, en vanlig.
Mm. Okej. Okay. Stålsätter mig nu här. För jag råkade se en...
jag ser hur sur du blir.
Jag råkar se en liten rubrik här som jag inte kommer läsa för dig, utan allt eftersom åren gick började livet skava mer och mer, men jag förstod ingenting av det som skedde på insidan. Min dåvarande handläggare tillfället skickade mig till en psykiater som diagnostiserade mig med utmattningssyndrom och ADHD.
Där kom det. Didi, check.
Min bedömning är att din ADHD är medfödd, sa han. På ett sätt kändes det bra, eftersom det förklarade varför min tillvaro och mina relationer till andra människor sett ut som de gjort. Det där med utmattningen funderade jag över. För varför hade jag blivit det? Till slut insåg jag att de båda diagnoserna hängde ihop. Min relation till arbetsmarknaden hade minst sagt varit svag. Så det var inte jobb som hade bränt ut mig, men jag hade alltid känt att det var så mycket jag behövde uppnå utan att veta varför. Jag hade konstant pressat mig själv till ännu mer oro. Även om jag inte blev frisk av att få namn på diagnoserna, så gav de mig en förklaring till varför jag levde som jag gjorde. Jag hade ständigt varit på flykt, inte minst från mig själv. Så hände något för 5 år sedan som fick marken att skaka under mina fötter. Jag mötte en man som hotade mig till livet.
Oj!
Jag hade oförrättat honom utan att veta hur.
Vilken otrolig... alltså, bara inget om sanningshalten eller så...
mm.
Men vilken otrolig vindlande historia hittills.
Mm. Mm. Alltså,
från
verkligen.
Lite så uppväxtproblematik och samhällskritik till någon lite märklig ur hatten dragen diagnos. Och nu är det så här rafflande thriller med hot om livet.
Ja, jag är ju verkligen på det. Jag tycker det är jätteintressant.
Ja.
Dödshotet skakade om mig, och nu var det honom jag flydde från. Jag fick en chock av att en annan människa hatade mig så mycket att han önskade mig död. Tankarna snurrade och jag var på alla sätt ute på tunn is. Jag förstod inte vad som hände inom mig. I spegeln var jag mig lik, men jag hade tappat fotfästet och det kändes som min hjärna skulle explodera. Var allt som hade skett bara mitt fel? Förtjänade jag att dö? Kanske skulle det vara den enklaste lösningen. Jag hänvisades till ännu en psykiater som jag i flera långa samtal berättade för om mitt liv och min nuvarande situation med dödshotet. Tror du jag är sinnessjuk? Frågade jag psykiatern. Roligt ord, sinnessjuk.
Ja, jätte. Tror du jag är helt fläng eller? Nej, men alltså, vi har fortfarande inte fått reda på, och hon hävdar då om den kvinnan att det inte är, alltså, hon har ingen aning heller om det här dödshotet. Vad det beror på? Någon oförrätt som jag inte...
Nej, hon var lite luddig kring omständigheterna kring det, men...
Det är helt sjukt, för det är väldigt tydligt och uttalat dödshot, men helt utan berättad anledning.
Ja.
Det är lite ovanligt.
Ja, väldigt. Tror du jag är sinnessjuk, frågade psykiatern. Det tror jag inte, sa hon, och tog fram ett frågeformulär som hon bad mig att fylla i med ärliga svar och lämna tillbaka nästa gång vi sågs. 2 veckor senare satt vi där igen och hon gick igenom alla svaren från början till slut utan att röra en min, samtidigt som hon gjorde små anteckningar. När tiden var slut skickades jag hem för att invänta domen, för det var så det kändes, som en dom. Några dagar senare kom resultatet av utredningen i ett mejl. När jag började läsa ångrade jag först att jag hade sökt hjälp. Mitt hjärta slog hårt samtidigt som jag såg mitt liv passera revy. Alla de gånger jag hade ropat, skrikit eller grälat med folk. Alla smarta kommentarer jag slängt mig med som fått mig att känna mig tuff och stark. Alla mina olyckliga kärleksförhållanden. Nu förstod jag att allt hade handlat om att bli sedd, hörd, bekräftad och älskad. Utöver mina tidigare diagnoser gav den nya psykiatern mig ytterligare två till. Emotionellt instabilt personlighetssyndrom samt histronisk personlighetsstörning med psykopatiska drag.
Åh, shit vad spännande.
Ja, jävlar. Stökigt liv. Mm. En snabb sökning förklarade vad det sistnämnda betydde. Med denna personlighet påverkas man lätt av andra. Man blir lätt sårad, reagerar dramatiskt och har samtidigt ofta ett egocentriskt beteende och längtan efter erkännande och uppmärksamhet. Det som jag inte fick i min barndom. Det kom som ett hårt slag. Under den närmsta tiden isolerade jag mig från omvärlden och kände mig väldigt ensam. Om jag skulle berätta för andra vem jag var innerst inne skulle ju de ju ändå lägga benen på ryggen direkt. Jag kände mig som ett vandrande uppslagsverk med diagnoser. Ja, jo. Så började jag tänka på alla de år som jag varit en del av samhället trots att jag kämpat emot det jag uppfattade som allt för stränga regler och normer. Jag hade kanske kommit längre om jag hade känt till mina svårigheter. En dag slog det mig att diagnoserna inte var en ursäkt för att gå på bidrag. Något måste göras. Jag måste ta makten över mitt liv och kände någonstans att jag faktiskt hade resurserna. Från den dagen började jag undvika alla fallgropar jag i vanliga fall hamnar i. Det krävde styrka och tårar, men jag gav mig själv en kärleksfull spark i baken och sökte till slut hjälp hos en läkare. Ett beslut är allt som krävs, sa hon milt. Sen dess har det gått stadigt framåt. Jag lyckades utbilda mig inom de ramar och system som jag tidigare kämpat emot. Strukturen jag avskydde var det jag behövde. Idag arbetar jag som mentor för personer med psykosociala svårigheter. Och jag älskar att kunna göra skillnad i andras liv. Dödshotet hänger fortfarande över mig. Och jag har därför hemlig adress. Finns inte på sociala medier och håller mig borta från gamla mönster. Lisa.
Alltså.
Oj.
Det var typ det konstigaste.
Ja, alltså hela berättelsen krängde ju åt alla håll typ.
Ja. Ja, men förlåt, men det var ju uppenbart skrivet av ett psykfall.
Ja, det var ju framförallt en sån stark självcentrering kring allting, upplevde jag.
Ja, verkligen. Att ingen av diagnoserna hade ordet narcissist med.
Nej.
Och vadå? Då tog jag hjälp av en läkare, men du hade ju redan varit hos en psykiatriker som också är en läkare.
Ja.
Och liksom, som att de skriver en diagnos, alltså som att du får med ett formulär hem och sen lämnar tillbaks det och sen är utredningen klar.
Mm.
Och med det, och sen får du ingen, då ageras det inte på det.
Nej, exakt.
Okej, här har du den fjärde diagnos. Hör av dig om du behöver något.
Ja.
Det är ju så konstigt, för att det tyder ju på att hon har psykopatiska tendenser på det sättet att ingen vuxen psykvård, eller väldigt lite vuxen psykvård, är ju tvingande eller obligatorisk om det inte är så att du är en direkt fara för någon annan.
Mm.
Eller för dig själv. Så kan inte, om du är liksom psykopat och går och får det utrett, så finns det hjälp att få, men det är ju upp till dig om du vill ha den hjälpen, så att säga.
Mm.
Så att det hon menar, så som jag tolkade, så är det så här, hon får den här diagnosen och då blir hon sur, för det vill hon inte ha. Och då är läkaren så här, okej, men det finns den här och den här och den här åtgärden, och hon bara, hej då.
Mm.
Och går liksom, för att hon vill inte ha den hjälpen, för hon vill inte kännas vid att det är det som är hennes problematik, för hon har ju möjligen att hon är utsatt för det här dödshotet som kanske bara hon har hört dessutom.
Mm.
Så tyder på lite paranoia, om jag får vara hobbypsykolog.
Mm.
Vilket jag ju är. Och sen då att hon går till en läkare, då är det på något sätt som att säga, ja, läkaren säger ju också då, ja, det är bara ett beslut som, eller det är bara att du bestämmer dig så finns vi här.
Mm.
Det tyder också på att ja, vi har varit tydliga på sjukvården att vi har de här sätten att vårda och medicinera och hjälpa sådana personer som har dina diagnoser. Så här, dörren är öppen. Och hon bara, ingen kan hjälpa mig och det är så här, jag har haft det här och det här och jag har utnyttjat samhället men nu ska jag göra det på ett annat sätt och hit och dit. Och så säger men till slut gick jag till läkaren då när jag antar att bidragen slutade komma typ.
Ja, jag tycker det jag stör mig mest på den här berättelsen oavsett sanningshalten som vi strax ska avgöra, det tycker jag är det här narrativet som man har hört så tusentals gånger i olika liksom kostymer, men kärnan är densamma, liksom att man hade många svårigheter i livet av någon anledning eller den andra och sen så stötte man emot en lågpunkt och sen så började man söka hjälp och kämpade sig igenom det och nu är allting bra. Och det är utformat som en riktigt tradig inspirationsföreläsning. Min resa, jag kämpade mig igenom det här.
Jag tycker precis. Och i det här fallet är det också så här, min narcissistiska resa, för att egentligen handlade bara om att alla runt omkring mig har ändrats. Jag har ju inte behövt ändra mig själv. Jag var ju inte på ett... Allt det negativa handlade inte om mig. Så därför har inte jag behövt ändra mig någonting för att det ska bli positivt. Utan det har liksom äntligen... Känslan är ju att det är så här, äntligen så har min omgivning anpassat sig efter mig så att jag kan fortsätta i samma goda stil.
Mm.
För jag behöver inte... Det är inga problem med mig, men det är mycket problem med världen runt omkring mig.
Ja, istället för att bara leva ett helt normalt liv och liksom, okej, jag fattar, det här är mina problem, vi åtgärdar dem. Då ska liksom... Det är någonting när det ska berättas och lyftas som en hjälteresa. Jag tycker det är... Alltså det är klart, hela podden går ut på att folk ska berätta om sina liv. Det är inte det, men... Jag tycker fan i det här fallet så kändes det lite extra dålig vibb av den här bara.
Ja, men det kändes väldigt förljuget.
Mm, verkligen. Att
vi får ju då en berättelse som är full av, och det är inte första gången i veckotidningarnas värld som det är så här, alla runt omkring mig dumma huvudet och så läser man och så säger fast också mest du verkar så. Men här var det ju liksom på något sätt till sin spets.
Men är den sann eller falsk?
Ja, vi ska gissa på det. Vi tror att den här totala psykopatberättelsen, vi tror att den är 1, 2, 3, sann.
Sann, ja.
Jag tycker att det är så här, det är en sån perfekt indirekt beskrivning av en psykopat. Av en psykopat också, så att säga. Du har paranoian, du har... rättshaveristendenserna och som står utanför samhället. Du har den totala bristen på acceptans av egen del i problematiken eller egen möjlighet att påverka det, fast samtidigt som att du är hjälten i historien.
Mm.
Och du har också så här, misstroendet av vården, och jag får ingen diagnos, men när jag får en diagnos då var den fel. Eller den vill jag inte kännas vid, den ångrar jag.
Jag är så jävla trött på att höra folks resor och liksom, om det inte är, alltså,
eller men vet du också vad jag, förlåt, vet du vad jag tycker är sannast också med det här? Att det är den personen som vi tycker att vi får beskriven för oss genom berättelsen, det lirar också perfekt att med att skriva in till en tidning och berätta den här grejen.
Ja.
För det finns ju en precis, en ja, men narcissistisk, exhibitionistisk sida i det. Att jag, liksom, alla ska lyssna på mig. Mitt livsöde är speciellt intressant.
Ja, och hon heter ju också Lisa på riktigt. Hon har ju undertecknat med sitt riktiga namn. Med 100% säkerhet.
Ja. Galna Lisa.
Ja, verkligen. Men fan, ska vi... jag vill göra din berättelse nu.
Ja, det ska du få göra. Men jävla vilken svängig, sprakande och engagerande historia.
Ja, som fan.
Om man inte så sympatisk person.
Nej.
Och jag får säga det, för jag är själv fläng. Ja, något sådär. Men med det sagt så säger vi då tack till TV6-lyssnarna. som då har nått vägs ände, kopplar vi bort den vagnen och så fortsätter vi i Patreon med vårt Patreon Pat Crew. Och så ska jag läsa då en berättelse. Vi renoverade sönder vår relation.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.